Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året, keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord, det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia.
Vad är det nu för frågor jag har drivit halva mitt liv? Och vad är det nu för liksom, kärnfrågor liksom, som säger... Jo, det är när kvinnor blir med barn som det blir knas. Så tänkte jag, den här striden tänker jag ta. Men jag orkade inte.
Hennes dygn har alltid verkat innehålla fler timmar än till exempel undertecknats. Ja, Lina Thomsgård har så länge jag känt till henne jobbat mycket. Från början med PR för artister, mest och längst då kanske med Robin. Men också på MySpace med Rättviseförmedlingen, som var en organisation för att främja mångfald och jämlikhet. Hon har jobbat på reklambyrå som skribent och med TV i kulturmagasinet Cobra, bland annat. Och nu är hon tillbaka i ljuset med Stockholms kvinnohistoriska museum, och vad det typ ligger till exempel kommer du givetvis att få reda på i detta revärvet nummer 21. Och förra gången hon var med talade vi då till exempel om Rättviseförmedlingens skapelse, telefonmotstånd och hennes väninna som alldeles för tidigt gick bort när de var i Paris. Men har du missat det avsnittet, hys ingen oro, för producent Klara Åström och Månsson tar hand om det, och så är ju Acast plattform som vanligt. Jag heter Kristoffer Triumf och här är Lina Thomsgård. Varsågoda.
Kanon.
Vad kul.
Och verkligen genuint från hjärtat. Kanon.
Berätta hur du vet att det är kanon.
För att jag inte vill börja böla när folk frågar hur det är för första gången på lite mer än ett år. Att det faktiskt är alla de här olika benen som folk brukar prata om som fyra har det ganska bra. Jobb, familj, vänner, relationen.
Ja, men okej, okay, så att livet är...
Ja, men det är faktiskt bra. Mm. Ja. Det är därför jag så glatt tackade ja till det här. För att jag kände att vad kul.
Underbart, ja. Jag undrar vad du minns av vårt förra intervjumöte.
Jag minns att... Alltså, vi spelade ju in det så tidigt. Jag tror inte att du hade hunnit lägga ut speciellt många värv. Och att det var nästan som att... Så här, schyssta, kan inte du komma ut till Vällingby och spela in det här, för nu nu behöver jag intervjua en tjej. Mm. Och du brukar ju tjata om sånt. Så det jag minns är att jag tyckte det var råmysigt att prata med dig, och att jag sen blev chockad när det flera månader senare blev en sån jättestor grej. Så att folk kom fram till en, precis du vet det här som när klyschan, alltså folk kom fram till en kön i mataffären och sa, jag lyssnade på det där. Och då var det, många tog upp att jag hade pratat om min vän Emma. Mm. Som gick bort. Och det var något som många ville säga att det känner igen sig i eller hade reagerat på det så.
Mm, det var jätte, det var verkligen, ja, du talade så vackert om er relation och om henne. Det var minnesvärt. Mm. Du var avsnitt 7. Det är 2500 dagar sedan vi intervjuades sist.
Jävlar!
Ganska exakt. Mm. Eller 7 år då.
Ja.
Vad har du haft för dig?
Jag har...
handlat.
Jag har stått i en mataffär och handlat och fått vackra ord sagda till mig. Nej, jag blev förälder. Mm. Till ett barn. Mm. Jag har...
Han kommer eventuellt att refereras till som Max.
Exakt. Ja. Jag har lämnat Rättviseförmedlingen som jag då hade dragit igång ganska nyligen. Rättviseförmedlingen har dessutom sedan dess lagts ner, för man tyckte att vi var klara med det. De som drev det i 5 år efter att jag lämnade det. Nu försöker jag knyta an till det vi pratade om sist, att det ska bli relevant för lyssnarna. Jag har haft lite
men vet fler... Förlåt, du behöver inte ta ansvar för det, för jag kommer spela upp klipp från den förra intervjun. Så du kan bara tala fritt från hjärtat.
Ja, men vad bra. Nej, men du har framförallt blivit förälder och tagit på mig ett fantastiskt roligt nytt uppdrag. Att starta ett museum över en hel stad. Så det är väl det som jag nu ska försöka sammanfatta som de stora sakerna. Så hoppas jag att jag inte har glömt någon. Jo, kanske till exempel att jag är ihop med den jag ska vara ihop med resten av mitt liv för första gången någonsin. Det är faktiskt en jävla panggrej också. Mm. Och den är dessutom medförälder till mitt barn.
Otroligt.
Ja,
ja, vilken grej.
Ja.
Så här tänkte jag att jag ställde klurigt nog en fråga om din framtid sist.
Mm.
Och det har vi passerat. Vad tror du själv att du gör om 5 år?
Jag skulle faktiskt gärna vara inne i politiken på något vis. Jag är inte tillräckligt bra på det och jag vet inte vilket parti jag sympatiserar mest med. Och jag vet inte om jag skulle... Jag vet att jag skulle tycka att det var viktigt, men jag vet inte om jag skulle tycka att det var kul. Skolgrejen tycker jag ju är... Den är så sjukt, sjukt viktig för mig. Och det skulle jag gärna förändra som utbildningsminister. Men så sa en klok person, en vän till min pappa, att om du vill förändra skolan, vill förändra för barnen, ställ dig i klassrummet och var lärare. Gå inte upp i de där korridorerna och försök förändra någonting. Och jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det riktigt.
Fast det är ju inte sant. För att om vi ska förändra någonting på sikt så måste ju någon som just går i en korridor bestämma att lärare ska tjäna dubbelt så mycket som de tjänar.
Exakt. Och den människan vill jag vara. Jag tror att han bara såg till min egen tillfredsställelse. Så där ligger ju någonting i det, att just stå inför 30 personer som lyssnar på en och faktiskt se de två ungar vars föräldrar super, eller se den ungen som går i trean och inte ens har lärt sig stava, men folk har missat det. Det är en mer hands-on förändring än det andra, men det är klart som fan att jag vill se till att lärarnas löner höjs, och det kan jag inte göra från klassrummet.
Så här blev det väl inte riktigt.
Nej, och det, fy fan vad vi ska vara glada för det. Vi ska vara glada att jag inte blev politiker. Men det jag däremot gjorde, om man nu ska se hur gick det med det där då, det var att jag tillsammans med finansmannen Daniel Sachs fick vara med och utforma en utbildning för grötmyndiga typer som mig själv. Sådana här personer som säger jag vill in i politiken men jag vet inte hur. Som heter Höjrösten, Höjröstens politikerskola, som har blivit helt jävla fenomenal. Och jag har då ingenting med den att göra längre, men jag fick vara med och i ett första skede och försöka dra ihop den. Utifrån just den där, alla personer som är liksom jätteaktiva i samhället men som inte har hittat in i ungdomsförbund och så vidare. Hur skulle de kunna hitta in och lära sig om hur fungerar politik? Vad är liksom policies? Vad är kommunalval? Alla de här bitarna. Hur fungerar det? Hur hänger det ihop? Vad är förvaltning? Så det gjorde vi och det är kul. Men vi ska alla vara tacksamma att jag inte nu är på någon som helst valbar plats.
Varför det?
Jag är ju från vettet. Jaha. Med större delen av dygnets timmar. Alldeles för mån om att det ska gå fort. Det gör det inte i politiken. Jag är väldigt mån om att folk ska vara sams. Politiken handlar om konfliktlinjer. Liksom. Mm. Och det här med så här, nyanser och dialog och sånt där tycker jag är jättemysigt. Det är, finns inte heller jättemycket utrymme för. Åtminstone inte 2019.
Nej. Men jag förstår ju den delen av det. Det är intressant att du kände att det var liksom ändå top of mind att du skulle bli utbildningsminister innan du blev förälder. Det är ju fint.
Jag vet inte det. Jag tycker det är avskyvärt att lyssna på sådär. Men det tog ju mig några goa jävla månader innan jag lyssnade på det där Värvet-avsnittet. När det var tillräckligt många som hade kommit fram och sagt att det var så fint. Och jag bara, vad säger jag ens? Jag tycker att det är outhärdligt att höra mig själv sitta där och vara så här förnuftig.
Ja. Men vet du vad? Jag har lyssnat på dig ju.
Ja.
Du låter cool också, för du svär mycket.
Ja, och vet du att jag träffade Kerstin Brunnberg bara häromdagen. Hon är ju inte bara min, utan allas idol. Mm. Helvete vad hon svär.
Ja.
Och hon är ju inte, alltså hon är ju, för jag känner mig ofta som en så här smutsig, liksom icke-rumsren toka när jag sitter i mötesrum och säger att det här kommer bli så jävla bra.
Mm.
Men när Kerstin Brunnberg som liksom i någon snitsig dräkt och med sina liksom ögon som liksom ser rakt igenom mig och säger att alltså, det blir jävligt bra det här, Lina, vet du. Då känner man att svordomar, heja.
Ja, det har något tycker jag också. Jag får dock en gång i månaden ett... minst. Någon som säger att måste du svära så mycket?
Och nej, då får de stänga av det här avsnittet.
Ja, oh, vi får se. Eller så blipar vi ut det.
Triggervarning.
Mm.
Svärande kommer.
Ja, men du, så det är ingenting i politiken som lockar längre?
Nej, och jag är bara oändligt tacksam för de som pallar.
Mm.
Så, nej. Särskilt inte efter detta regeringsbildar debakel. Jag sitter gladeligen som en helt vanlig medborgare och tittar på.
Mm. Men alltså, om man tittar på, nu vet jag inte om de gör det fortfarande, men ibland så rankar ju någon branschtidning så här, makt, alltså landets makthavare. Det känns som att du sitter ändå på väldigt stor makt.
Mm, det knyter väl an lite till det där som jag, när jag citerade min pappas kompis, att vi har ett samhälle idag där att förmågan att liksom göra grejer och att faktiskt förändra saker, den ligger inte nu enbart hos de som sitter på den formella makten. Utan man kan åstadkomma ganska mycket utifrån, och jag har ju sådana plattformar.
Mm.
Hade kanske ännu fler förr i världen, eller att fler lyssnade då. Så här, ja, maktgalen, absolut. Men den politiska makten är vissa andra som kan hantera bättre.
Kan vi prata om vad du sysselsätter dig med just nu?
Med nöje.
Vad har du på ditt bord?
Jo, nu sitter jag och är museichef för Sveriges just nu yngsta museum, Stockholms kvinnohistoriska.
Mm.
Vi ska vara ett museum utan en egen permanent byggnad, eftersom vi inte kan rymma halva mänsklighetens historia inom fyra väggar. Så vi ska vara ett museum över hela stan och gärna ännu större än så. Vi ska göra kvinnors historia till en del av allmänbildningen. För det behövs verkligen. Det är en stor och viktig demokratifråga.
Mm. Vad betyder det rent faktiskt då? För att ni är ju med på typ Hallwylska palatset.
Ja, men precis. Eller man kan inte säga tvärtom. Hallwylska palatset är med i oss.
Okay.
Hallwylska museet. Vi har lite mer än 20 jätteanrika, fantastiskt kompetenta organisationer som är medlemmar i Stockholms kvinnohistoriska.
Och institutioner, antagligen.
Ja, precis. Och det är liksom... Då står museerna, det är arkiv, det är kulturföreningar, det är akademikerförbund, historiker som sitter på all den här kunskapen. Och vi ska då tillsammans i armkrok med dem tillgängliggöra den. Se till att folk får veta vad hände på den här platsen och hur gick det till, när och så vidare. Och det, att göra det utan en egen permanent byggnad betyder att vi kommer jobba väldigt mycket på olika andra platser.
Mm.
Vandringar och visningar runt om i stan. Och då kanske man tänker att det kommer vara en vandring som heter Starka kvinnor i Stockholm. Så bara, ja, kanske det. Men även så här 90-talsfeminismens framväxt. Eller prostituerade kvinnors historia. Eller i specifikt ditt kvarter, vad har hänt här? Eller på, här på Grev Turegatan, den lesbiska härvan på tidigt 40-tal. Hur gick det till och vad som hände där?
Fanns det en lesbisk härva på Grevgatan?
Jajebus. 1900... 42, eller om det var 43, så är det 5 kvinnor som anhölls för otukt. De hade nämligen idkat ligg med varandra. Polisrapporten finns i Stadsmuseets samlingar och den säger otroligt mycket om vår syn på alltså kvinnlig sexualitet när det liksom är mellan kvinnor. Det är liksom en polisrapport som är explicit så att man blir påverkad. Vissa rådnar, andra för fjong. För de här kvinnorna i polisförhöret väldigt tydligt går in på hur går det till när du tillfredsställer fröken Z. Alltså, den säger väldigt mycket om väldigt mycket och det är ju det som är nyckeln med kvinnohistoria, att det är liksom vår verklighet, alltså det ingår i helheten. Och genom att lyfta kvinnohistorien så får vi också ett perspektiv på genom vilka ögon har vi sett historien hittills. Så vi ska då i samverkan med alla de här stora institutionerna, deras experter, deras historiker, deras samlingar, deras arkiv, hitta såna här liksom berättelser. Det kommer inte alls alltid handla om just specifika personer eller hjältinnor, utan det kan vara större skeenden eller kvinnorörelser eller kvinnofrågor. Och se till att på olika sätt göra dem till en del av allmänbildningen. Mm. På olika ställen.
Det här väcker många frågor hos mig. Mm. Men en är ju till exempel att, för du var ju redaktör, och det har hänt sen sist också. Precis, som heter En annan historia.
Just.
Och i förordet till den så är du ju inne lite på det här. Jag antar att det projektet kanske på något sätt har färgat att du har hamnat i museer.
Och jag har jobbat med flera olika museer också och har varit väldigt intresserad av de här liksom strukturerna enligt vilka många museer och stora kulturarvsorganisationer fortfarande arbetar, för de många är ju väldigt, väldigt gamla och kanske behöver förnyas på olika sätt, och förnyande och samverkan är lite så här ledord. Gud, vilka tråkiga ledord, men det är sånt som jag tycker är viktigt när man jobbar. Och för mig, när jag väl började liksom gräva, så vad finns det mer som har hänt? Och vad gjorde de andra? Så är det såna fantastiska historier som uppdagas. Och då, i den boken, En annan historia, så lät jag 51 skribenter välja varsin kvinna som de ville skriva in i historien. Och det var inte för att säga, här är 51 förebilder, för några av dem är riktiga sådana som man definitivt inte ska härma. Men det jag ville göra med den boken var att se så här, vilken bild framträder när vi samlar de här berättelserna. Vad är det för större liksom grejer som sägs? Till exempel det sexuella våldet som är genomgående. Eller hur infernaliskt svårt det har varit för kvinnor att vara skapande och samtidigt föräldrar, på ett sätt som det inte verkar ha varit för deras makar. Och det där har jag intresserat mig för. Så de här lite större komplexa frågorna, hur det här hela hänger ihop. Mm. Så det vill vi försöka lyfta fram. Det ska vara roligt också. Det är det. Vi vill nå folk som kanske inte annars skulle sökas till ett museum. Och hur gör man då? Nej, men då måste museet komma till dem.
Mm. Men det var ju i förordet till En annan historia så berättar ju du hur det ser ut. Det finns olika forskning då som visar att, vad är det?
85-87% av alla som skildras i de historieböcker som grundskoleelever läser idag, de vi läste, är män. 90-95% av personer som skildras i personliga såna biografiska lexikon är män. Hollywoodfilmer är ganska deppig siffra. Om man skulle, en så här klassisk scen, här är folk på torg, vanlig grupp människor, kanske befolkning i den här lilla byn. 17% kvinnor, det är samma siffra som 1946.
Och så ser det ut fortfarande?
Ja, så ser det ut fortfarande. Mm. Och någon annan hade räknat nu med barnfilmer, animerade sagofilmer, exakt nu hur det ser ut med huvudrollsinnehavare och vem som mest taltid. Och det var en jättelång radda filmer som alla hade killar i huvudrollen, eller killkaraktärer om de så var en mus eller jag vet inte vad. Två som hade kvinnor i huvudrollen. Och även den här filmen Frost, som ju är så här tjejernas tjejfilm, som gör att alla känner sig råballa när de har fina prinsessklänningar. Även i den, tjejernas tjejfilm, så har killkaraktärerna mer taltid.
Wow.
Så vi har liksom, det är inte så, vårt Stockholms kvinnohistoriska är inte ett museum som ska så här kompensera att museerna har misslyckats. För många museer gör ett fantastiskt jobb. Det vi ska liksom ge oss på är bristen på kunskap om kvinnors liv i allmänbildningen. Mm. Alltså generellt. Och det handlar om vilka vi lyssnar på i nyheterna idag, vilka historier som skildras. Alltså, allt det. Och det är också något, det är inte ens en så här, det har ingen som helst partipolitisk färg, för att det här är något som forskningen har slagit fast, att så här, whoops, den här kunskapen har inte dokumenterats lika väl. För vi har haft fokus på ett visst sätt och vi har byggt upp kunskapsinsamlandet enligt strukturer som inte har varit speciellt intresserade av kvinnor har gjort. Och då måste man vara inne i skelettet och ändra också.
Men vet du, om jag sätter på mig mina pessimistglasögon så tänker jag att okej, okay, då har ni ut, då gör ni ett det blir inte ett fysiskt museum därför att ni inte får några pengar.
Vi, så här, de pengar vi får, vi har fått pengar för 3 års stöd, vilket är helt fantastiskt för en förening som är nystartad. Men vi ska göra jättemycket för dem. Vi måste vara kostnadseffektiva. Det är liksom, det handlar både om skattepengar och det handlar om folk som går med i den här föreningen och i vårt kvinnohistoriska sällskap för att de verkligen vill att vi ska göra bra saker. Då kan inte vi, alltså ett kontrakt på en jättestor byggnad kostar hur mycket pengar som helst. Vi kan vara flexibla och kostnadseffektiva och göra relevanta saker utan att det behöver kosta så mycket. Så det är liksom en finurlig lösning på ett problem där vi med liksom små medel kan göra väldigt mycket. Och det är ju så, kunskapen finns. Lokaler finns. Vi har helt fantastiska museer, kulturverksamheter och scener i Stockholm som säger, hallå, kom och gör grejer här. Man bara, absolut. Då tar vi det här goa gänget som just nu sitter i Tensta och har jättebra saker att berätta. Och så gör vi det tillsammans med det här gänget som har jobbat med arabisk teater jättelänge. Så gör vi någonting på den här scenen.
Okej, okay. Så att ett museum är mer, alltså det kan vara alla möjliga uttryck av kultur, inte bara...
Ja, alltså det kommer vara baserat på vetenskaplighet och kunskap. Men vi kommer precis som de flesta andra museer som verkar i stan idag att försöka ha en programverksamhet som... lockar till sig även andra. Så att i vissa fall kan det vara konstnärer som har grävt i arkiv och tolkat någonting på ett visst sätt. Men så länge man säger vad det är, så att du vet att här har vi att göra med forskning och här har du att göra med en konstnär som har tolkat någonting. Eller en teatersällskaps tolkning av eller högläsning av. Men vi är precis lika måna om att följa de vetenskapliga principerna som andra museer.
Men det här är inte ett politiskt initiativ?
Nej. Eller politiskt initiativ i bemärkelsen att majoriteten i kulturhus... Nej, inte kulturstadshuset. Kulturnämnden ville ha ett kvinnohistoriskt museum. Och den här föreningen bildades av museer och arkiv. Och en ansökan skickades in på 3 år och blev beviljad. Men sen har vi väldigt många andra... både intäktskällor och finansieringsidéer som ska göra att vi inte ska behöva förlita oss på det. Men nej, ingen som helst partipolitisk färg.
Hur fick du det här jobbet?
Jag gjorde som jag brukar göra. Jag ringde upp. Jag såg att man hade planer på att göra ett kvinnohistoriskt museum i Stockholm och oroades till. För jag såg framför mig hur man med den budget man hade planerat skulle ha någon liten liksom... ett hörn i ett befintligt museum, så som det ofta blir. Jag vet att man i Washington hade en sån, eller om det var New York, en sån ambition, och så blev det liksom en vägg någonstans, och så har man 4 porträtt och så säger man, och tjejerna gjorde det här. Mm. Och det är ju inte vad jag tror att vi behöver. Vi behöver göra den här kunskapen igen till en del av allmänbildningen. Och kan man samla all den här, så den utspridda kunskapen som finns överallt, lyfta den konsekvent och tydligt på roliga sätt över en hel stad så att man inte hamnar i att så här, det finns en vanlig historia och sen finns det kvinnornas historia, utan den ska vara där du redan är. Det var liksom min ingång i det, och då hörde jag av mig till dem som satt och meckade med det där och sa, hej, jag har en idé. Och den idén gick jag sen med till museer och arkiv och kulturgäng som sa, wow, vi vill vara med. Och sen så bildades föreningen och en styrelse, och sen ringde styrelsen mig och sa att vi vill att du blir chef. Men jag är ju inte museiperson, så jag har jobbat med många museer och lärt mig otroligt mycket under det här snart 2 åren. Men ni kanske behöver en museiperson. Då sa de, hör du, vi har liksom 12 museer i vår förening med all den expertisen som finns där. Det är inte det som behövs. Vi behöver någon som kan just samverkan och nya sätt att göra grejer på och verksamhetsutveckling, och det har jag ju gjort.
Ja. Fan, grattis.
Ja, tack. Det är så jävla roligt, och jag tror verkligen att 2019 kommer bli en, så jag kommer bli vid mitt i det nu, men det kommer bli en så jävla rolig stad för stockholmare att vara i. Vi försöker liksom använda staden som fond för berättande i de fall det är relevant, men hela tiden blicka ut och in till vad som har hänt på andra ställen också. Mm. Och det finns till exempel en massa människor som bor i Stockholm som har en historia i andra länder. Vad har hänt där? För det är en viktig del av ett uppdrag som museum. är ju också, eller för, åtminstone så vi ser det som en del av vårt uppdrag, att se till att det som händer idag, när det stoppas in i samlingar och arkiv och dokumenteras, att det inte om 100 år är lika skevt som det vi tittar på i arkiven nu.
Mm.
Det kan betyda till exempel, vet, det här rättviseförmedlingen som jag drev under de första åren, vi hade så jädra mycket att göra. Jag hade inte en sekund över att tänka på det här. Arkiverar vi oss rätt?
Mm.
Så det finns ingenting av min period där i arkiven. Sen min mail, när jag slutade så min mailadress försvann till slut. Det finns liksom ingenting. Vilket betyder att vill man kolla tillbaka och se vad gjorde de där filurerna som så finns det inte. Samma med väldigt många liksom, människorättsrörelser där folk kanske har en sexualitet som är straffbar i deras hemländer och så kommer de hit. Och det är otroligt viktiga berättelser som behöver hamna i arkiv. Men hur gör man det utan att det medför risk för personerna det gäller? Samtidigt som vi ju måste ha ett bredare flora när vi ska... Och om vi ska på ett korrekt sätt berätta vad det är för människor och erfarenheter som verkar idag.
Mm.
Det är en annan stor utmaning.
Vi går in på Wayback Machine och kollar vad som händer. Var är rättviseförmedlingen.se? Mm. Rättvisa. Browse history.
Men de gjorde ett jättebra, nu när rättviseförmedlingen lade ner, då var de ju superduktiga och gjorde som en tidslinje. Men jag sa, det här hände år 1 och det här hände år 2. Det var ju den perioden när jag var där.
Ja.
Och det är ju inte sånt som, jag har ju inte det någonstans. Och det är ändå sånt som, även om det inte så här, är relevant för forskare i framtiden, så kanske ens lilla son skulle vara intresserad av det. Det berättade en person som jobbar på ett av stadens stora arkiv, som har med näringsliv att göra, som förklarade hur liksom, det är ganska ofta förekommande att liksom, någon mellanchef i en organisation kommer dit med en stor låda och säger, här har ni viktiga gärningar som måste bevaras i framtiden. Jag har minsann uträttat grejer. Och sen är det otroligt sällan som stora kvinnliga företagare gör samma sak.
Mm.
Det är som om man tittar runt grejer lite. Om man kollar på en historiebok och så bara, va? Jättefå kvinnor? Nej, nu! Det borde vara hälften, hälften. Så bara, ja, fast det är väldigt få kvinnor för att förutsättningarna för kvinnor att göra dessa saker inte har funnits. Skulle vi för sakens skull plutta in hälften kvinnor i en skolbok, så skulle vi ju osynliggöra förutsättningarna, strukturen och villkoren som har gällt och som har gjort att kvinnor, nej, de kunde inte bli, kan fortfarande inte bli påvar eller så vidare. Så att det här är ju liksom en av de stora utmaningar. Det finns en gigantisk kunskapslucka, den påverkar vilka val vi gör idag och hur vi ser på människor. Vi behöver ändra på det, men vi behöver samtidigt hela tiden vara medvetna om hur har förutsättningarna sett ut.
Mm. Vi ska se, jag går händelserna i förväg här och spelar ett klipp som jag skulle egentligen spela om en halvtimme, men vi testar.
När man tror att om man bara låter skeppet segla som det redan gör, så åker man rakt fram.
Mm.
Men så är det inte. Vi har det skeppet som världen är just nu. Det är en jävla slagsida. Så vi åker snett hela tiden. Så för att kunna åka rakt så måste vi blåsa i skeppets segel så att det inte längre får slagsida och åker rakt. Det är en ansträngning som vi måste göra. Och den är lite bökig. Den kräver både muskler och tankekraft och lite tid.
Mm.
Men det är inte bara kvinnors ansvar och det är inte heller bara mäns ansvar. Utan det är liksom samspelet där.
Ja, så där sa de om jämställdhetsskeppet då 2012.
Blåsa i seglen, absolut.
Ja.
Mm.
Hur styrs skutan nu då? Har det blivit någon förbättring?
Ja, jag skulle säga att det finns en större medvetenhet om det där. Mm. Det är färre som tror att spelplanen är liksom equal och rättvis från början. Det har dessutom dykt upp fler vindar som nyanserar det här. Det vill säga när man säger att skeppet behöver... Det är jobbigt för mig att försöka jobba vidare på samma liknelse, men nu gör jag det. Och skeppet, man säger, det borde mer hitåt. Så bara, är alla verkligen med på den båten när vi pratar om, sig kvinnor? Vad händer med... Är transkvinnorna med på den båten? Är kvinnorna som inte har samma språkliga förutsättningar, är de med på den båten? Alltså, det där, den medvetenheten har definitivt ökat. Det var ju... saker som under de här första åren på rättviseförmedlingen var riktigt så wake up calls, kanske så här, några stora sådana om året, man bara wow. shit, det här har vi missat och det är jätteviktigt och det pågår ju fortfarande. Mm. Wake up calls som ofta kommer som en så här smocka för att det är jobbigt och bara nej, jag tyckte jag gjorde bra grejer och så hade jag gått runt och helt missat delar av det vi gör.
Mm. Men alltså sörjer du rättviseförmedlingen?
Jag blev väldigt lättad när de lade ner.
Okej.
Okay. Sörjer i bemärkelsen så här, man så här, åh, vad så här, nej, inte så någon nostalgisk så här, vad fint. Så nu knyter man en vacker rosett på det och ställer det på hyllan. Jävla vad vi kämpade och vi slet, vilka fantastiska människor jag fick göra det där med. Men lättad för att jag ju hamnade i en svinmärklig sits när jag lämnade Rättis. För då hade jag ju, jag gjorde det med ganska mycket pompa och ståt till geniet Seher Yilmaz så att det verkligen skulle kunna så här, släppa det helt. Så att det inte skulle bli så som det ofta blir att folk så här, fortsätter snegla på sig. Skulle hon göra det? Det var ändå hon som kom på det här. Så bröt jag liksom helt med det, vilket betydde att när de sen gjorde projekt och grejer som ibland var sånt som jag så här, hade längtat efter att vi skulle göra, andra saker var sånt som jag var wow, vad är det där och hur tänkte ni nu, så var jag ändå ideligen indragen i det.
Okay.
Så när de hamnade liksom lite pressrabalder där, så här, ledarskribenter, och det gör de än idag, va? Lina Thomsgårds rättviseförmedlingen, och så tar de ett citat som jag inte har någonting med att göra, och då hamnade jag i en sits, jag kunde liksom inte gå ut och säga så här, det där var inte jag. Eller så här, det där står jag inte bakom. Eller så, för att, hur jag, vad jag än sa så var det som att jag... Så blev det att liksom ta avstånd. Och det vill jag inte göra. Mm. Jag ville bara markera att det där är... Jag gör inte det längre. Och det finns ju ingen som skulle liksom tolerera att... Där, varumärket Volvo gör ditt en datten. Och så fortsätter man prata om att P.G. Gyllenhammar gjorde... Jag har inget emot att jämföra med P.G. Gyllenhammar här, som du märker. Men det, man har varit lite vårdslös med fakta och sånt där, och det har gjort att jag har suttit i en knepig sits, särskilt eftersom jag så här, har kämpat så otroligt mycket för att vara tydlig med att jag liksom inte, det jag vill göra, det är ingen så här partipolitisk färg, det är inte liksom överhuvudtaget en sån grej, och så blev det rörigt.
Okay.
Rörigt, och jag kände som att jag hade liksom inga möjligheter att bemöta.
Nej.
Så på så vis lättad. Och att så här, de har gjort ett sånt jättebra jobb, och nu är det liksom en bok som har en punkt.
Mm.
Och det är fint.
Problemet är ju att det fortfarande behövs.
Ja. Och det tjusiga är att nu är det fler som gör det som behövs.
Ja, det är fint.
Men kan inte det också vara lite inspirerande? Eller jag tycker att det är det. Att, så här, att se att någonting som... Om ni igen, så här, någon bakfull söndag morgon drog igång det hit och dit. Och så liksom levde det ändå i... Vad blir det nu? Snart 9 år. Och blev liksom något jätteriktigt med kollektivavtal, en riktig arbetsplats. Och sen så har man gjort det så länge, och sen behövs det inte lika mycket längre. Och då så avslutas det. Mm. Alltså det finns något i det som är så här... Var sak har sin tid och sin era. Och rättvisförmedling, när jag drev det, tog det från en punkt till en annan. Och sen så kom andra ombord och tog det vidare. Och sen bara, nu har vi gjort vårt. Andra får göra resten. Det finns lite skönt i det.
Ja, ja.
Dra igång grejer. Det behöver inte göra A till Ö. Det behöver inte vara allt hela tiden. Det kan bara vara med en period och göra något viktigt.
Jag tycker vi ska återkomma till det. Med saker som man startar.
Mm.
Och så. Jag spelar upp ett klipp från Back in the Day.
Mm.
Tycker du att din karriär är perfekt viktad just nu?
Jag tycker faktiskt att min karriär är perfekt viktad just nu. Jag är så jävla, jävla glad för de jobb jag har nu. Så jävla, jävla, jävla tacksam. Och tänker liksom varje vecka att så här, det här kommer jag se tillbaka på som liksom high life.
Mm. Det svärs.
Ja, det gör det. Ja. Vad tänker du, var din karriär perfekt viktad då?
Nej, jag jobbade för mycket. Jag jobbade alltså vansinnigt mycket.
Mm.
Alltså jobbade hela tiden.
Vad hade du på ditt bord då?
Om jag minns rätt så var jag då PR-ansvarig för Robins 3 album som hon släppte på 1 år med turnéer över hela världen. Jag drev rättviseförmedlingen och föreläste en del. Jag skrev kolumner för Aftonbladet. Jag skrev kolumner för tidningen Fokus. Jag jobbade på Forsman Bodenfors.
Mm.
Reklambyrån 1-2 dagar i veckan. Också jätteroligt, för där fick man god frukost, sånt som jag inte hade hade hemma. Och satt i olika såna här liksom advisory boards och lite styrelser och sådana grejer. Så jag jobbade för mycket. Jag drog dessutom igång någon sån här kampanj som hette typ... Nej, inte typ, den hette Tacka ja. Som handlade om att säga, vad fan, kör. Det är inte hela världen att misslyckas.
Men det handlar ju också om representation, eller hur?
Ja, men precis. Ja. Och att du säger, jävligt lätt för mig att sitta där och säga, jag måste fråga kvinnor också. Och sen när jag fick fråga, nej, men jag orkar inte. Jag orkar visst. Och går åt helskotta så får jag väl göra det. Och det betyder också att jag satt, tackade jag till att vara med Vem vet mest. Och liksom så här, På spåret och sådana grejer som är jätteläskiga att göra. Så jag gjorde för mycket. Men det höll. För sen till slut så sa jag så här, nej, nu måste jag lämna Rättviseförmedlingen. Någon annan får ta det vidare och jag får framförallt att sluta skriva i Aftonbladet, för det kostar på.
På vilket sätt?
Mailkorg, inkorg. Och då skrev jag är ju liksom inte, jag gillar ju inte debatt. Jag vill inte vara större. Jag vill att folk ska
tycka om dig.
Ja, verkligen. Tycka om mig eller åtminstone så här, acceptera att det jag... Man behöver inte hålla med, men liksom stå ut med och lyssna och sådär.
Men då var det
och det betydde att jag liksom satt med så här 70 olika mejlkonversationer med exilsvenskar som satt i Thailand och bara gramsade över att jag tyckte att folk med bakgrund i andra länder eller så också skulle... Du vet, det tog tid. Mm. Och jag kunde liksom... Jag är lite dålig på att säga så här... Att bara släppte Lina.
Var det mycket så här... Om du tycker så mycket om invandrare så... ska du...
Ja, några sådana. Många sådana. Men jag vill faktiskt tillägga att... jag har sluppit undan väldigt mycket av det som många andra får utstå. Det är personer som hör av sig till mig. Och de som varit som argast för att jag har... Liksom, min hjärtefråga är ju jämställdhet. Jag har inte profilerat mig som... Naturligtvis är jag så här, antirasist, men det har inte varit en profilfråga för mig, för att det tycker jag är en självklarhet. Men i alla fall,
och kanske också fler som har tagit den fighten.
Ja, men precis. Och där jag hellre står bredvid och liksom applåderar det. Men i alla fall, det betyder att jämställdhetsfrågan, när folk har hört av sig och varit fly förbannade, så har det varit personer, och det har ofta varit pappor som har blivit av med vårdnaden om sina barn. Och en och annan av dem har dragit något glas för mycket för att man är fullkomligt förkrossad. Och nu som nybliven förälder så fattar jag, eller gjorde även då, att så här, that shit breaks you down. Och det har varit personer. Så jag har skrivit med dem och pratat med dem och ringt upp och så vidare. Och då går det. Om man står ut med att lyssna på andra, så kommer de att stå ut med att lyssna på en själv. Men det tar tid.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. more.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Så länge jag har känt dig så har du ju haft ett väldigt högt tempo liksom. Har du aldrig varit nära att gå in i väggen eller?
Jo, men jag gjorde det så tidigt. Winston Churchill sa någon gång att det är en ynnest att tidigt begå misstag man kan dra lärdom av. Och det gjorde jag när jag var, om det var 19 eller 20. Jag var soppchef för 3 restauranger. Och jättemånga anställda, och då sprang jag in i väggen. Men det är inte så som folk berättar, men låste in sig på toaletten, kunde inte andas, kunde inte någonting. Och så hade jag brakat ihop några månader, och det blev jag inte en bättre människa av, men jag förstod min egen, mina begränsningar på något vis. Mm. Eller, ja. Men det är också något man får, jag får jobba med hela tiden. Och viktig grej som jag gör, att hela tiden tänka så här, blir det kul då? Blir det bra för mig? Mm. Alltså blir det bra? Hur blir tillvaron när jag gör detta? Om jag tar på mig den här grejen, eller om jag liksom, blir det roligt att vakna? Blir det roligt att gå till jobbet? Blir jag en schysst tjej när jag kommer hem och har varit på det här jobbet? Eller blir det för mycket? Mm. Och blir det för mycket så, nej, men då ska jag inte göra det. För det, livet är ju alla de här dagarna uppradade på varandra. Och så tänkte jag inte förut, för jag var nog mycket mer intresserad av att behövs det göras? Ja! Mm. Kan jag göra något? Ja!
Jag förstår. Ja. Men då får man väl säga att det är ett ganska, du har ett privilegiet att kunna tacka nej också.
Ja, men det behöver inte bara handla om så här, kommer tjuset jobberbjudande ska göra det eller inte, utan det kan vara så här, pallar jag bjuda hem folk på middag, orka göra den här jobbiga liksom. Men det är så här, det är en liksom, vad vill jag ha för nivå på mitt liv? Mm. Och att sänka den några pinnhål. Gött.
Ja. Hör du? David Sundin var nyligen här och beskrev sig som en investeringsmässig bajsmidas. Alltså allt han tog i. När han kände att det här ska jag skjuta in pengar i. Så gick det åt helvete.
Vad kul.
Jag tror inte att jag är ensam om att tänka på dig som en liksom klassisk guldmidas. Snarare att allt du gör verkar bli bra. Är det så?
Ja, alltså jag tycker ju det. Men det har nog inte så mycket med mitt vidrörande att göra. Som att jag hoppar på grejer som är bra. Och får jobba med bra personer. Och så perken av att vara en sån som, du pratar om det höga tempot, är att jag har ju gjort en massa och jobbat med en massa personer, så jag tycker mig kunna avgöra vad som är bra och inte. Så jag tycker det. Mm. Jag tycker att jag är jättestolt över det jag har fått göra. Men med guld så låter det också som att det är så här, man har varit storkovan på det, och så har det kanske inte alltid varit, men jag är stolt över mycket jag har gjort.
Mm. Men jag tänker att för om du nu har gjort succé med x antal grejer liksom, finns det inte massa grejer som aldrig blev någonting? För det känns som du är en sån som startar grejer också, och som bara, ja, nej, men vänta nu, den här klubben blev inget med. Eller blir det?
Jo, det måste du göra såklart. Jag kan bara inte komma på så mycket nu.
Jag kan friska upp ditt minne.
Ja.
Vet du hur många domännamn jag äger, Kristoffer? hur många som helst. Det är liksom det nya så här. Ut förr i världen så kom man hem och vaknade en söndag morgon med en så halvätten tumbrarulle bredvid sängen och bara åh nej. Och sen öppnade nattöppna videobutiken i Mörstull och så vaknade man med en så här svensk deckare med Samuel Fröler bredvid sängen och bara åh nej. Och nu vaknar jag på morgonen och har liksom fylleköpt domännamn som heter så här leg.at, legat. Folk kan berätta vilka man legat med. Mm. Eller tappat och hittat, där folk ska berätta vad de har tappat och vad de har hittat.
Jag var inne på mitt Loopia-konto nu bara för någon vecka sedan. För då, i samband med att Rättighetsförmedlingen skulle lägga ner så var jag tvungen att flytta över lite domängrejer som fortfarande låg på mig. Det var en god lista. Domäner, ja. Mm. Så i den bemärkelsen, ja. Jag, just det där, så jag vill bara säga, det här tar jag vidare någon gång. Jag liksom vill så här, verkligen. Så det där första steget har jag tagit kring en miljard grejer. Men sen är jag går ju så all in i saker och då krävs det lite mer. Och
så vissa grejer sållas bort av ren liksom, alltså att det inte finns någon momentum i läget att.
Ja, fan, det är en jävla kanonidé det där egentligen. Men inget av det där var ju egentligen tänkt som affärsidé. Det var mer bara så, det här vore bra. Någon borde göra det. Vi haffar domänen. Men jag skulle nog säga att det jag har gått in i och investerat i har blivit bra. Även så har jag liksom så här, i vissa fall varit med i uppstartsfasen för att just den här verksamhetsutvecklingsdelen är jag bra på. Och sen kan det finnas andra som är bättre på liksom ett förvaltande. Även om jag nu håller på att lära mig den delen också. Men jag har nog kört rätt mycket liksom hela vägen.
Mm. Ja. Men om jag nu liksom försöker fiska efter grejer som inte har blivit bra. Du har ju hunnit vara, alltså det är ju så jävla sjukt vad du har hunnit med på de här åren. Men du har ju också hunnit med en tv-karriär.
Ja!
Ja. Mm. Du var programledare för 4 säsonger av kulturmagasinet Kobra i SVT. Hur ser du på det? Var det ett misslyckande? För du är ju inte kvar på tv.
Nej, det var jättelyckat och askul. Jag älskade att jobba med redaktion, men det blev ett väldigt icke-lyckat avslut.
Okay.
I samband med att jag blev gravid. Ja, det var verkligen jätteroligt att jobba med Kobra. Och de som jobbade där på redaktionen, det var liksom SVTs absolut bästa kulturjournalist. Det var skitkul. Vi reste mycket, hade liksom bra resurser. Så allt det var jätteroligt. Jag tror att vi gjorde jättebra grejer. Det liksom blev ökning i rätt kurvor gick upp när det kom till de som tittade och så vidare. Men sen blev jag gravid och det var lite olägligt eftersom jag var frilansare och då filmade vi ändå in. Jag tror att jag filmade så fram till dagen innan due date. Och det var ganska flög också så länge som man bara fick, förlåt aningslösa influencers, för att spela in grejer och tyckte att jag hade liksom levererat allt jag kunde. Det var ju när man är programledare för SVT så innebär det ju saker om man kommer från ett håll som har handlat om. Man kommer från ett fritt håll där man får twittra vad man vill och tycka och tänka vad man vill i olika sammanhang. Och så bara, nej, nu kan jag inte göra det längre för att nu är det jättemånga som vill sätta dit SVT och som vill missförstå det folk skriver. Så nu gäller det att liksom munkaveln på. Det var inte ett jätteproblem, men det var ändå något som förändrade min frihet. I alla fall, jag blev gravid. Det var mycket med det. Jag hade ingen rolig graviditet och sen mot slutet där så behövde jag berätta för dem att jag nog skulle behöva föräldraledig i några månader. Och då fick jag höra att det var ju tråkigt. För det här har gått jättebra. Vi vill ju hemskt gärna att du fortsätter. Men då är det nog bra om du är här i höst.
Okej. Men och när föddes Max så att säga?
I maj.
Okej.
Mm. Så då ville jag vara föräldraledig de där 3 månader skulle bli. Och då blev jag förtvivlad och sa, men vänta, jag kan inte behöva välja mellan att ta kvar mitt uppdrag och att vara föräldraledig. Nej, det är inte det vi säger. Vi bara orienterar dig i landskapet. Så du vet. Och så sa jag, men vi kan väl ta in någon annan. Och så föreslog jag Paris Amiri som är så jävla duktig. Hon kan väl göra 3 månader och sen så kan jag komma tillbaka. Ja, men då kanske hon blir flavor of the week. Slut, citat. Och sånt vill man inte höra när man har liksom lagt 2 år på att verkligen gå all in och vara en så här SVT-profil och sådär. Så jag, då blev jag jättearg och ledsen och kände någonstans att så här, vad är det nu för frågor jag har drivit halva mitt liv? Och vad är det nu för liksom, kärn, liksom, frågor som så här, jo, det är när kvinnor blir med barn som det blir knas. Så tänkte jag, den här striden tänker jag ta. Men jag orkade inte.
Okej, så du tog inte den striden?
Jag sa att jag var skitledsen och att det inte var okej. Och det var många på SVT som blev jättearga och som sa, nu strejkar vi. Och flera andra på chefsnivå som var jättefina och hörde av sig och sa, det här ska vi lösa, det här ska vi lösa. Men det var inte på en nivå så att det gjorde mig speciellt säker på att den där typen av strukturer inte fortfarande finns i det huset. Och det tyckte jag var värdelöst.
Mm.
Man ska inte behöva välja mellan att vara med sitt barn och att ta kvar sitt jobb om folk tycker man är duktig. Och sen så är jag också, jag har inte, det var liksom, det var så många tidningar som ringde mig då, journalister jag känner som är jättebra som ringde mig och ville att jag skulle prata om det här i tidningarna, och så sa jag nej, det har gått jättebra, det är inga konstigheter, det ska bli så kul att se Parisa, åh vad roligt, ljög jag medan jag satt och var skitledsen för att jag kommer resten av mitt liv tycka att det var tråkigt att jag behövde välja mellan att vara hemma med Max och att få fortsätta. Sen var det jättemycket som skulle förändras med Kobra ändå och så vidare, så att det hade kanske ändå blivit på andra sätt, men det är så här, en sån situation ska man inte sätta någon i, och är man någon form av chef i ett sammanhang så ska man inte uttrycka sig sådär att någon annan blir flavor of the week om du inte är här. Och det var olyckligt, men så ser ju samhället ut. Att så här, buhu, jag fick inte vara programledare. Så här, ja, ska jag berätta om andra kvinnor som hamnar i skiten när de blir gravida. Så att någonstans är det en av de här sakerna som känns som så här, lite mer krut på elden när det gäller till att elda upp gamla strukturer.
Ja, men det var ju ändå, vad heter det? Serendipity. Att det händer dig. Alltså.
Ja, men det säger ju en del att så här, om man till någon som har jättemånga följare på Twitter som nästan är lite så här, talesperson i så här, kvinnofrågor, om man råkar säga sådana saker till den, och dessutom så här, en annan chef som bara, när jag sa att jag skulle vara föräldraledig, ja visst hela tiden, det händer något mer kvinnor när ni blir gravida. Så, den här typen av saker som man bara, konstigt sagt ändå. Det var tråkigt. Men då blev det också att jag kunde ju, jag är så jävla rädd för att framstå som en sån här, inte bara jag, det är väldigt många kvinnor som har varit med om skit som inte berättar om det, för att man vill inte vara den som bara säger, det var bara för jag var kvinna. Alla bara, nej, det var för att du var jättedålig på det där. Och den vill man inte vara. Så då håller man klaffen istället och så bara, fast vänta nu. Gör man detta mot mig, vad gör man inte då mot Rosita i repan eller så. Mm.
Men så efter då, för du, nu är du inte mammaledig längre.
Nej.
Och ingen från SVT plockade upp dig igen.
Jo, då. Men det ska jag säga, för att det var en jättebra chef. Nu säger jag ingen namn på någon bara för att det ska bli gåtfullt och spännande och inte något person på topp. Men som sa det, att naturligtvis du har gjort ett jävla lysande jobb och vi vill ha av dig här på något sätt, så snälla. Men då var jag liksom så sur. Det är en trevlig sida hos mig att jag kan bli sur och vara sur jättelänge. Så jag bara, nej, jag vill inte det. Det var ganska många svängar kring det där det inte sköttes bra. Och det jag på något vis ville så här, prove my point genom att säga att gör man så här så får det konsekvenser. Jag drar. Så det var flera där som var strål, och här, alla de jag jobbade med är jag ju jätteförtjust i fortfarande. Några är kvar, andra på andra ställen. Och Paris har gjort ett helt lysande jobb. Med Cobra sen.
Ja, och nu är det nedlagt.
Ja, eller bytte namn eller hur nu var de valde att säga.
Du, Jag bekräftade ju dig när jag sa att du var en klassisk guldmida.
Så ja, verkligen. Ja, tack.
Och det var det lilla. Och då tänker jag att vi kan spela upp just ett klipp om bekräftelse. Hörru, vi har pratat jättemycket om ditt bekräftelsebehov. Men vad gör du direkt när du vaknar på morgonen?
Ta fram datorn.
Och?
Kolla mejlen. I den här ordningen, mejl, Facebook, Twitter. I bekräftelsebehovet så ingår en enorm arbetsmoral eftersom auktoriteters bekräftelse är viktigare än alla andras.
Och de får mejlledes.
Vilket betyder att jag, ja inte bekräftelsen, men jag får de uppdrag som kan ge mig bekräftelse. Bekräftelsebehov, det, du vet det här när, om folk säger till en att man är bra på något. Folk är bussiga nog att ibland säga till mig att jag har gjort bra grejer och rättvisförmedlingen är bra på att snacka eller någonting. Och då brukar jag tänka att det där är ju bara mina demoner. Det är inte mina talanger, det är inte så att jag har en talang för att liksom inspirera folk. Det är ju mitt enorma bekräftelsebehov, mitt tvångsmässiga vilja att bli älskad. Och att det inte räcker för mig att två personer, utan det måste vara 20 000.
Måste det vara 20 000?
Ja, men det är intressant det här, för att i och med att jag inte känner liksom inte igen det, jag har inte lyssnat så mycket på det, så blir det tydligt vad som jag bara, nej men det, så där är det inte längre.
Nej.
Där var jag verkligen inne i något så här. Det var en annan tid också. Kunde man så här synas och höras, och det var typ ofarligt. Mm. Det var så här, folk applåderade och bara, gud vad kul. Och sen var det då någon stackars frånskild pappa som hörde av sig och bara, men jag fick inte vårdnad av mitt barn. Men det var schysstare klimat då. Då var det inte lika hotfullt och lika taskigt. Så det var bara så, gud vad roligt, alla får vara med. Mm. Kom igen, nu gör vi det här. Så upplever jag verkligen inte att jag är så jättestrykrädd och vill verkligen att så här, kan jag slippa göra stora grejer så gör jag gärna det.
Alltså du menar typ media och så?
Ja, det här, nu så i och med att vi ska dra igång museet precis nu i mars, så är det så här, jag måste göra grejer för jag vill berätta för folk vad vi ska göra, varför det är viktigt. Men då berättar jag ju inte om mig och vad jag tänker, utan att det handlar om så här, vad vi ska göra.
Vad har gjort dig strykrädd då?
Jag själv. Jag har gjort och sagt grejer som sen har låtit helt bizarra i skrift eller så där, som har gjort att folk blir jätteupprörda och så bara blir jag jätteledsen. Och folk har så här, just en vilja att misstolka. Jag tror att för mig var just att vara på SVT var besvärligt. För att då, det finns ju ganska många så här, krafter som är emot public service. Och då vill man sänka stora huset SVT genom att ge sig på folk som på något vis är knutna till SVT. Och det är ju något som drabbade många andra väldigt mycket värre än mig. Men det betydde att så här, om jag skulle liksom lägga upp något roligt på Facebook, så bara, fast vänta, är det här något som någon gång skulle kunna tolka som... Och så jag vill inte att SVT ska behöva liksom stå till svars för det, så... Så det är så här, kanske att jag kommit med ansvar. Mm. För då när jag pratade där, så stod det liksom för mig själv. Mm. Rättviseförmedlingen, det var jag. Och så var det lite andra fantastiska personer som hjälpte till. Men det var liksom min idé och min grej. Och gick allt åt helvete, så var det jag som gjorde fel. Och sen så när jag plötsligt blev så här, fick uppdrag som att fronta andras grejer, så jag ville inte att folk skulle bli besvikna eller så här, skämmas över mig eller tycka att jag...
Alltså just bekräftelse tror jag var väldigt på tapeten 2012 liksom. Och att vi var ganska upptagna med det, och att det var kanske lite nytt att få prata om det också. Och det, vad det är ett tecken på vet jag inte riktigt.
Nej.
Det kan ha att göra med är att sociala medier var relativt nytt.
Ja.
Och helt plötsligt så kunde man kanske tycka ändå att det var rimligt att räkna likes och sådär, det där som vi är lite bespottat nu.
Eller så kanske det var så här att vi började liksom maniskt räkna likes, och sen behövde vi försvara det för oss själva eftersom vi hade vuxit upp i någon form av så här, där dogmen var att vi, så här, det är fult att vilja att folk ska tycka att man är snygg eller bra eller applåderat. Så här, nej, det håller jag mig för god för. Och sen så satt man där och räknade likes och så bara, vänta, det här behöver jag motivera för mig själv. Alltså är bekräftelsebehov bra. Vilket jag fortfarande står fast vid, men Baksidan av den där jättesnabbt snurrande karusellen är att det fanns ju ett, vad heter det, motsatsen till bekräftelse, ett straffbehov, eller vår egen lust att göra ner andra blev så stark så att det är inget kul att leka längre. Jag vill inte vara med.
Men om, för att jag tror att vi båda satt där och var säkert ganska öppna med att bekräftelsebehovet var liksom, åtminstone kanske inte hela sanningen, men det var i alla fall en del i något slags drivkraft.
Mm.
Skulle du säga att din drivkraft har förändrats?
Nej, men kanske målgruppen för bekräftelsebehovet. För att det är så här, det är inte bara en karriär, karriärsmässigt att så här, det är gött när folk tycker att jag jobbar bra och bekräftar det, utan det är så här, generellt, det är viktigt för mig vad andra tycker. Och det har alltid varit, kommer nog alltid att vara. Det finns bra och dåligt med det. Men att jag nu kanske inte så här, tycker att alla läsare av Nordens då största kvällstidning måste hålla med mig, utan så här, nej, jag får helt enkelt respektera att folk tycker och vill olika saker, och inom det här fältet det vi ska göra nu med Stockholms kvinnohistoriska, så vill jag att folk som är intresserade av historia, samhälle och kvinnofrågor ska kunna hitta något relevant i det vi gör. Och vi kommer inte alltid göra rätt, det kommer inte alltid bli bra, men vi kommer verkligen försöka att göra liksom saker på ett progressivt och vettigt kul sätt. Den ambitionsnivån får duga. Där trodde jag ju på allvar att så här, det var möjligt att få alla att tycka om en. Och det tror jag inte är vad jag säger, möjligt eller eftersträvansvärt nu, tror jag. Men I don't know.
Nej. Du har ju blivit mamma sen sist. Om vi pratar om våra eller dina drivkrafter. Så här, vad tror du att din son kommer drivas av?
Jag hoppas att jag ska lyckas avhålla mig från att hetsa om så prestation och duktighet. Alltså jag är liksom jättejobbig med det.
Jesper Julsk, vad kul att du ritar. Inte vad fint du ritar.
Nej, men eller så här, räkna till, kan du räkna på italienska också? Alltså jag är liksom så här, det här har jag pratat så jävla mycket med min kille om, att så här, ingen av oss har haft föräldrar som har sagt så här, du måste få högsta betyg i det här, du måste det här, utan istället har de väldigt tydligt visat genom att ha varit väldigt högpresterande själva att det finns inget option. Så jag sitter nu och så här anstränger mig för att inte säga att så här, kolla vad man är duktig, den kunde det här, men jag visar ju något annat genom att tycka att det är viktigt med prestation. Så det bästa jag skulle kunna göra för Max då såklart är att säga, halloj, här är det en som tabbade sig rejält, och vet du vad, det är lugnt. Och då tänker man att han kanske inte liksom är lika styrd av prestation. Samtidigt som så här, är det så fel? Är det så fel att vilja göra bra saker och vilja vara duktig? Jag lyssnade på något barnpsykologiprogram. Nej, jag vet inte vad det var för något. Det var något program på radio, de pratade om barn och psykologi, och så var det mycket så här, barnet och självkänsla, lyssna på sig själv och känna, älska sig själv och hej baberiba, och så bara, det är något som skaver med det där. Och så var det en någon psykolog som kom in på slutet och bara så här, ja, förvisso det och det, men så här, en väldigt viktig sak är att man fostrar barn som lär sig hur man gör för att bli omtyckt. För det är jätteviktigt i världen för att bli lycklig. Att man ska kunna skaffa sig vänner, att man ska få vara någon som folk tycker om att jobba med, att man ska så här, klara av och göra grejer tillsammans med andra. Och fostrar vi bara en så här, bjässig generation personer som alla bara, jag sätter min egen vilja i första rummet, jag förväntar mig att alla lyssnar på mig, så blir det inte så jävla mycket roliga grupparbeten i framtiden.
Nej.
Det tycker jag är befriande. Att så här, det är inte helt fel att tycka, nu är jag igen tillbaka här försvarstalet med bekräftelsebehov, men så här, att så här, ha som ambition att inte vara så jävla känslig. Så här, nu tyckte jag att mitt liv är lite jobbigt. Skit i det, släpp det, gör något bra, res på dig. Faktiskt är nog inte bara dåligt. Att ha som målsättning att man ska göra bra saker, leverera, och folk ska tycka om en. Man ska vara någon som folk vill vara med. Så har jag sagt det.
Mm. Vi går vidare. En sak som tillkommit sen vi sågs sist är ju din podcast Dumma människor. Vill du berätta om den?
Ja, det kan jag, för du är en av de första som jag berättade om det för typ 2 år sedan också. En podcast, för jag har ju psykologföräldrar, mamma och styvfar, och har intresserat mig lite för psykologi senaste åren och läst, amerikanerna är väldigt bra på just den här populär psykologi och gör roliga böcker om det som man köper när man är ute och reser, och så har jag lärt mig massa av det som såhär, bara vänta, det där som kändes som en del av mig och en instinkt och någonting som såhär, jag kan bara inte hejda mig från att skicka 17 sms till den här killen jag är förtjust i. Så läser man att så här, det här är liksom en betingat beteende som är styrt av att vi fungerar sig så som människor. Du behöver inte göra så. Det har jag tyckt varit jätteintressant, att ha tjatat hål i huvudet mina vänner om det i olika sociala sammanhang. Och sen tänkte jag, det här borde jag ju göra som podcast av, som jättemånga människor kan lyssna på. Och sen trädde den där andra egenskapen in hos mig som att det kan man ju göra själv. Och så var du och jag fikade och så sa du, har inte du någon rolig podcast? Och du sa, jo, vet du vad, det har jag. Och så presenterade jag och så kopplade du ihop mig med den fenomenala producenten Clara Wallin. Och vi ringde till min psykologvän Björn som var ute och joggade och vände joggingspåret. Sprang tillbaka till en kyrkogård där vi satt oss i skräddarställning och sa, hur lägger vi upp detta? Och det blev till podcasten Dumma människor.
Men vadå, han var ute och sprang. Men du, när du ringde var han i närheten. Så då vände
eller,
han.
Jag vet inte,
så
det är inte snabbt han springer. Han var där en kvart senare.
Okej. Okay. Ja. Mm. Kan vi ha möte på den här kyrkogården? Sorry.
Ja, men vi skulle äta lunch någonstans och så var det ingen folk där. Vi tänkte, det här har sprängkraft, va? Kan inte vara någonstans där folk kivlyssnar. Så vi satt oss på en kyrkogård.
Ja, jag förstår. Vem är Björn Hedensjö?
Psykolog och författare och en sån här som har 98 timmar per dygn. Han har skrivit en bok om sömn och kommer nu skriva en bok om olika lifehacks som man kan använda sig av som chef i en organisation. Jättepedagogisk och rolig och klok, och jag tror att väldigt många som lyssnar på vår podd tänker så här, åh, han är mannen i mitt liv.
Han är ju också en sån där människa som jag inspireras av, som någonstans i lite mitten av livet bestämmer sig för att journalist, vad fan.
Så jävla inspirerande. Han var inte ens bara journalist, han var ju liksom så här ganska högt uppsatt chef inom en stor mediekoncern. Så det var inte bara så här jobbigt att streta på som någon frilanser, utan han hade liksom en jätteposition som dessutom hade byggts upp under flera år. Att då hoppa av det för att hoppa in i skolbänken, och en psykologutbildning är jättelång. Och han handlade med folk som var kanske 20 år yngre. Det är ju alltså
ja. Mäktigt.
Ja, verkligen.
Ja, men det är kul, och ni tjänar lite pengar och det går
bra.
Nu
gör vi det var jätteroligt. Vi hade fick ett jättefint erbjudande från ett jättestort företag som ville liksom typ äga podden när vi skulle dra igång. Så vi skulle få bra med pengar. Då dök min indie-ådra upp, så att i sista sekunden jag bara, nej, stopp! Vi gör inte det här. Vi måste vara indie, vi måste göra the right way. Vi måste börja, det ska spelas in i kök, det ska vara på riktigt, det måste vara frihet. Vi kan inte behöva liksom, från början behöva så här, tänka på varumärke hit och dit. Vi måste göra det. Känns det kul? Blir det kul? Och då började vi den änden, och sen blev det kul och blev bra. Och då kunde vi sen plötsligt få mycket roligare och bra samarbetspartner.
Roligt, grattis.
Tack.
Hur dumma är vi människor? Alltså, finns det en begränsning i oss som gör att ni bara kan göra x antal avsnitt?
Nej, vi gjorde en sån lista, och den tror jag är uppåt så här, närmare 200 avsnitt. Så dumma är vi.
Okej.
Ja.
Ja, men då finns det att gräva.
Oändligt med dumhet, ja.
Vad vet du om din framtid?
Nu en månads tid inviga vårt museum. Det kommer uppta mycket av min tid efter det.
Och då kan man väl säga att det är någon slags pomp och ståt festival.
Nej, du vet vad, det är hela jävla månaden mars.
Okay.
Så att ni som lyssnar nu har ungefär 27 dagar till på er att gå till Hökensgata 11 och träffa oss och ställa frågor. Hur ska ni göra? Varför? Vad går det ut på? För vem? Och så vidare.
I Stockholm ligger den.
I Stockholm, precis. Förlåt. Vid Mosebacke i Stockholm. Träffa alla våra samarbetspartners och bläddra i böcker och lyssna på kloka experter. Och sen så ska vi fortsätta bygga detta museum. Och museum är ingenting man föds till, det är någonting man blir. Mm. Så det kommer att ta några år. Och jag är så otroligt laddad på att göra det här. Alltså jag ser ju framför mig att jag ska vara 65 år gammal och fortfarande sitta där på vägra lämna platsen. Och det, jag gillar liksom den tanken. Innan tror jag att jag har varit så här, jag vet ingenting om min framtid, gud vad härligt. Men nu tycker jag att det är kul, alltså det är det här jag ska göra.
Mm. För du har ju inte haft problem med att sluta med grejer.
Nej, och det, vet du vad, det är för att jag har en väldigt stark känsla att så här, om det finns någon annan som kan göra det här bättre, om det finns någon någonstans som säger så här, varför gör hon det där, det borde någon annan, då vill jag att någon annan gör det istället.
Alltså så fort någon säger det.
Ja, men, men sen har jag, och jag är ofta av kloka personer som säger så här, nej, ni lyssnar inte på den. Men verkligen. Mm. Och inte så fort någon säger det såklart, men om jag känner, alltså, som är Rättvisförmedlingen eller så här, skriva i Aftonbladet att så här, nej, nu går jag på tomgång, jag vill inte att folk ska läsa det jag skriver. Då får den här platsen gå till någon annan. Mm. Till exempel.
Men du har ju varit så orädd i det. Att du har någon så här, ja, fast det löser sig väl.
Eller? Ja, ja. Och det, vet du vad det är? Berätta. Klassfråga.
Ja.
Alltså, det är från dag ett. Rättvisförmedling, det var en rolig idé att jobba med. Det finns inga pengar i det här, men det känns viktigt och bra. Så kunde jag prata med min mamma som sa att då kan jag hjälpa dig. Om det här är viktigt för dig så kan jag hjälpa dig med hyra. Sen behövde hon inte göra det. Jag har aldrig behövt springa till mamma och pappa om pengar. Men de är liksom, har varit välavlönade människor. Där jag har vetat att det löser sig. Mm. Den vetskapen gör att man kan springa på idéer. Man kan våga satsa. Man är inte rädd för att misslyckas. För ens familjs framtid hänger inte på en själv. Det är, för mig är det den absolut viktigaste klassfrågan. Vilka har liksom möjlighet att liksom ha fantasi och våga tro på sig själv och våga tro på sina idéer. Och det kokar ofta ner till något så fånigt som att så här, kan jag betala hyran om jag köper det här? Nej, då kan jag inte ens tänka vidare på min roliga idé. Och tittar du på samhället och vilka som har roliga idéer och vilka som har jättemycket talang, så kommer du att se att talang väldigt ofta kommer ifrån goda hemförhållanden. Inte för att goda hemförhållanden liksom genetiskt ger mer talang, utan att det är förutsättningar som gör att du kan satsa på din talang. Mm. Fatta hur mycket talang som vi spiller varje dag för att man bara, nej, jag kan inte göra det för jag behöver jobba. Mm. Jag kan inte liksom, ja.
Tror du att det kommer bli värre eller bättre med tiden?
Nu pratar du med århundradets optimist, så att naturligtvis behöver det bli bättre, men just nu ser jag inga praktiska bevis på politiska förändringar som kommer leda till det. Mm.
Jag tänkte knyta ihop en säck här. Vi började med men jag spelade upp förut svaret och frågan på vad du gör om 5 år.
Mm.
Vad gör du om 5 år?
För första gången i mitt liv kan jag säga att jag förhoppningsvis gör exakt samma sak som jag gör nu.
Mm. Härligt.
Jag bara tjuffa på.
Ja. Jag ska faktiskt inse nu att jag ska spela upp ett sista klipp från vår första intervju. Jag sa nämligen så här.
Det är en komplimang, men det är också en förelämpning. Jag sa någon gång att om 5-10 år så kommer Lina Thomsgård antingen vara knäpp eller vara statsminister.
Vad blev jag?
Det har inte gått så lång tid. Men just nu så känns det som att det är mycket mer troligt att du kommer vara statsminister.
Tror du? Tycker du inte jag är knäpp?
Nej, jag tycker du känns superharmonisk.
Jag är inte alls orolig för hyfspan för dig.
Inte?
Nej, det har inte varit på länge, inser jag nu. Men jag tänker ändå att du... För det känns som att du är, du vet, den här fasen som min son snart träder in i som är 10. Att man ska rädda världen, som många barn går igenom.
Mm.
Jag hade Gunhild Stordalen här, vars quest började då, men som fortfarande pågår.
Mm.
Det känns lite grann samma sak för dig, att du fortfarande ska göra världen till en bättre plats.
Ja, alltså jag nöjer mig med om jag bara kan få stoppa in kvinnorna i allmänbildningen.
Fast det är också... Att göra världen till
ja, men det är också ett jobb.
Ja.
Eller hur? Det är så här, du går till ditt jobb, andra går till sitt jobb och så går jag till mitt jobb. Och ja, det är roligt att göra något som man tänker att lyckas vi med det här, så blir det fan bättre. Inte bara om ett år utan framförallt om 100 år. När man kommer se på den här tiden på ett annat sätt. Men det är också ett jobb.
Mm. Ska vi säga ungefär så?
Ja, jag tycker det.
Vill du rekommendera något?
Jag rekommenderar vår helt sprillans nya webbsajt www.kvinnohistoriska.se där ni kan gå in och hitta hela vårt program för vår invigningsmånad.
Mm. Self-promotion. Jag välkomnar det. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Linda Skugge.
Mm.
Tony Schunnesson.
Mm.
Fanand av Norby. Pernilla Glaser. Bara för att nämna några.
Mm. Stort tack för att du kom hit, Lina.
Tack, Kristoffer.
Ja, den alltid lika inspirerande Lina Thomsgård som med sina kollegor öppnar museum typ nu. Och att hitta henne på Instagram är ju lätt. Du går helt enkelt in där och skriver snabla varvet och kollar hennes uppvärmning och letar dig sen vidare till just hennes konto. Det var allt för idag, men jag hoppas att vi hörs redan om en vecka. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!